Vi tonar in. Interiör kontorslandskap. Kameran gör en långsam åkning genom ett nästan öde kontorslandskap. Endast några få ljusskygga gestalter sitter hukade över sina tangentbord. Datorskärmarna kastar sitt kalla ljus över deras bleka ansikten. Vi passerar en person vid en vattenautomat. Denne slår knytnäven i den ljusblå tanken i desperat förhoppning om att den ska ge ifrån sig några sista droppar kyld vätska. Vi passerar en stor vägg vars enda färg utgörs av några företagsvärderingar noggrant utslängda i grönt och orange. Commitment, teamwork, excellence. Kameran gör en gir och fokuserar på två individer bredvid varandra vid en dator. Parprogrammering. Klipp till. Närbild på händer på tangentbord. Fingrarna flyger fram över knapparna. Klipp till. Datorskärmen snett bakifrån. En kompakt kodmassa i något obskyrt språk som ingen jäkel använder växer fram på skärmen. Kan det vara Ruby? Klipp till. Helbild på de bägge. Navigatören suckar ljudligt, men utvecklaren vid tangentbordet tar ingen notis utan fortsätter hamra på tangenterna. Navigatören böjer sig framåt över bordet för att komma närmare tangentbordet. Allt vi hör är tangentbordsknatter. Navigatören snurrar stressat på stolen, fortfarande ingen reaktion från kollegan. En dörr slår upp med en kraftig smäll som får utvecklarna att hoppa till och avbryta det de håller på med. Instormar Ola och Tobbe. Med stora kliv plöjer de fram genom kontorslandskapet med siktet fokuserat inställt på de två vid datorn. Olas långa skägg delar sig av fartvinden och flyger likt en mantel över hans axlar. Släpp tangentbordet, utbrister han med myndig stämma. Märker du inte din kollegas gester? Tobbe bryter in. Du borde lyssna på avsnitt 28 av väg 74. Vänta lite. Det är ju det du gör!
Hej kära lyssnare och välkommen till väg 74. Det är jag som Olle Elvestam och jag sitter här med min kära vän och kollega Tobias. Hej Tobbe, eller ska jag kalla dig Tobias Anderbergman?
Ja, det är ju någonting du brukar roa med att göra på företaget. Så att...
ja, nej, vi tycker att du är så himla bra på att skriva sån här checka manus. Och det är inte första gången.
Nej.
Du har skrivit ett manus till mig när jag skulle hålla en presentation i Tyskland.
Just det, på Agile Testing Days heter det va? Den konferensen.
Ja, och då ville de att jag skulle promota en workshop. Just med en liten film.
Som en, nästan som en teaser eller någonting sånt där. Mm. Så det slängde vi ihop på en Agile dag här nere i Skåne ju.
Ja, lite så, det är lite så du jobbar. Du skriver ett manus och sen så bara sitter den och sen så bara spelar vi in.
Ja, den finns fortfarande på Vimeo den där tror jag. Vi kanske får länka till den i show notes. Så.
Ja, det tycker jag. Lite kuriosa.
Mm. Det blev ju nästan en later. En fusklater.
Ja, vi får ta. Men det är inte en riktig later.
Okej. Okay.
Nej. Nej, ska vi ta en later? Eller ska vi... Ja, det ska vi göra såklart.
Ja, det ska vi göra. Ska vi hinta om huvudämnet först? Mm. Som vi brukar göra ibland.
Vad är det för huvudämne då?
Huvudämnet är en fyrfältare... Nu är det några som dricker, hör jag. Du var inte med på den. Det var nämligen en ledtråd till det hemliga avsnittet.
Ah.
De som har hittat det avsnittet dricker nu. För jag sa en fyrfältare.
Jag förstår. Ska man dricka igen då?
Ja, det får man göra som man vill. I vilket fall som helst, det är en modell som vi hittade på för ganska många år sedan vid det här laget.
Mm.
Du har bloggat om den här och vi gjorde två stycken workshops på den. Ja. Eller vi har officiellt två workshops, vi har kört den på som en geek night också. Men...
Mm. Jo, i Trondheim och sen i Malmö va?
Ja, precis. Då hade den ett engelskt namn, men nu kallar vi den för utvecklarinteraktionsmodellen.
Mm.
Så det handlar om hur utvecklare kommunicerar i princip.
Mm.
Men innan vi tar i detaljerna så ska vi ha laters och inzoomning va?
Yes. Jag tänkte att jag skulle gå först här på Laters idag.
Mm.
Och jag har ju nämnt tidigare att jag är lite matintresserad. Eller mycket matintresserad.
Mm. Du gillar att laga risotto.
Ja. Och det kommer faktiskt ifrån Jamie Oliver.
Just det.
Som, det är snart 20 år sedan, borde det vara. Och jag fick en kokbok av min fru.
Mm-hmm.
Och det var väl med anledning av att jag tittade på Jamie Olivers kockprogram, matlagningsprogram på tv. Och det var ju Jamie Oliver, det var ju liksom helt...
Just det, det var den där Nakna kocken-serien, var den första.
Ja.
Han har gjort ett antal serier efter det, men...
Mm. Ja, men det var den serien när han träffade sin fru också. Uh-huh. Så att han dejtade henne, lagade mat med sina polare och bodde i sin lägenhet. Jag tyckte att det blev så himla liksom, tagen av den där biten. Det var så otroligt coolt. Han flängde runt och lagade mat, åkte vespa och handlade grönsaker. Och...
Uh-huh.
Ja, jag tyckte det var asballt. Och då fick jag den där kokboken och sen efter det så var jag helt biten.
Mm.
Så man kan säga att det var min fru och Jamie Oliver som fick mig att bli superintresserad av matlagning.
Där ser man.
Ja.
Ska jag ta en later då?
Det tycker jag.
Jag tänkte prata rollspel. Jag spelade rätt mycket rollspel när jag var ung.
Mm.
Och, eller ung och ung. Jag har faktiskt spelat rollspel på senare år också.
Mm.
Jag började väl som alla andra med Drakar och Demoner och hela det där köret. Var väl i ett antal olika så rollspelsgrupper. Någon grupp spelade vi ett engelskt rollspel eller amerikanskt rollspel som heter Roadmaster. Som är någon sån där D&D-grej. Och sen så körde vi lite med ett annat gäng, så körde jag lite framtids cyberpunk med Shadowrun. Och så har jag kört en hel del skräck också. Det svenska skräckrollspelet Kult, som var ganska på i ropet ett tag för att de hävdade att vi blev våldsamma för vi spelar Kult.
Mm-hmm.
Men de roligaste spelträffarna hade jag med... Vi var tre stycken som spelade Call of Cthulhu. Och han som var spelledare för det var helt grym på att skapa bra stämning.
Mm.
Vi satt hemma hos en klasskompis till mig. De hade så här inrett ett garage. Där vi satt på höstkvällar med så här tända ljus och spelade skräckrollspel. Jag kommer ihåg den där spelledaren, han var väldigt bra på så här växla över till realtid och så här, tvinga oss att ta snabba beslut och så där, vilket var, bygger på stämningen ytterligare. Så man höll på att skita i brallan där ute. Det var riktigt kul faktiskt.
Ja, det där, jag missade hela det rollspelståget. När jag upptäckte rollspel då slutade alla spela rollspel, så det liksom blev det något för mig.
Ja, då slutade spela rollspel. Jag spelar fortfarande rollspel.
Ja, men det var inga. Ja, då får du och jag spela någon gång.
Ja, får vi göra.
Jag tycker det verkade väldigt roligt. Ja, ska vi zooma in lite?
Det tycker jag.
Och det är lite specialavsnitt tycker vi väl ändå.
Ja, så det blir en liten specialinzoomning. Det är nämligen så att det här är avsnitt 28. Och idag när det här släpps så är vi på 6/5/2016.
Mm.
Och den 8/5/2015 så släpptes det allra första Väg 74.
Mm.
Så det här är så nära man kan komma ett ettårsavsnitt.
Mm. Så vi tänkte tillägna det lite grann åt att prata om äldre avsnitt.
Ja, precis.
Inzoomningen alltså.
Så har du något favoritavsnitt?
Nej, jag vet inte om jag har ett favoritavsnitt. Jag har några avsnitt som jag minns lite extra för att inspelningen var rolig.
Mm.
Och jag skulle säga att nästan alla avsnitt jag har haft gäster är helt underbart.
Ja.
Att få sitta ner och prata med gäster. Så att alla avsnitt där vi har haft gäster, det brukar vara extra roligt.
Men sen så för du slipper prata så mycket med mig.
Ja, det tycker jag är tråkigt. Jag minns ett avsnitt faktiskt ganska väl. Som jag spelade in i sovrummet faktiskt.
Mm-hmm.
Och jag minns i alla fall hur liksom, det var ett av de tidigare avsnitten. När vi höll på att experimentera med ljudkvalitet och sånt.
Okej. Okay. Så du satt i sovrummet för att få så lite eko som möjligt?
Ja, så var det.
Ja, det måste vara, eller det var alltså ett av de här remote-inspelade avsnitten. Som det här avsnittet.
Agile Fluency Model var det.
Ah. Och det var ett riktigt bra avsnitt också.
Mm.
Jag kommer ihåg avsnitt 10 också, Asgrymma Team. När vi satt i Skåne utomhus och spelade in. Och det var sommar och det var semester och det var riktigt, riktigt najsigt. Vi satt och rökte kyckling.
Ja. Ja, det låter ju värre än vad det är att röka kyckling.
Ja. Kan man röka morötter?
Nej, man knaprar dem.
Och sen är ju hela XP-serien väldigt bra så här långt.
Ja.
Vi har gjort 2 av 5 avsnitt. Eller, vissa 4 eller 5.
Ja.
Och vi har 2 uppradade här som också kommer bli grymma, tror jag.
Ja, det tror jag också.
Har du någon favoritinzoomning då?
Ja, inte så där på, jag satt på rak arm. Men
funderade lite och tyckte att favoritinzoomningarna är de som faktiskt har varit så här konkreta, tycker jag. Mm. Gett någonting konkret. Blubbparadoxen tyckte jag var grymt bra. Med Tobbe Julbring.
Mm.
För det gav mig väldigt mycket.
Ja, den gillar jag också.
Och sen så tyckte jag den här extrovert-introvert grejen som vi pratade med Linnea blev bra också.
Den tycker jag också var jättebra. Den gav mig, den var ju lite sådär spur of the moment som vi bara drog igång den inzoomningen.
Ja, precis.
Men det var rätt, lite sådär, lite djupa insikter som jag fick av den i alla fall.
Ja. Vi har hört från annat håll också att det var fler som fick sig en tankeställare där.
Mm.
Och det är bra. Det är så vi vill ha det.
Yes, så är det.
Favoritfrågan här då. Kommer det har du någon favoritgäst?
Nej, jag tycker att det är...
Utan att trampa någon på tårna.
Det går.
Vågar du säga?
Nej, jag har ingen favoritgäst. Men jag minns extra mycket när vi hade både Peter och Lennart i studion samtidigt.
Just det. Det blev väldigt bra interaktioner där.
Ja.
Och jag kommer ihåg speciellt JB. Jag tycker det var väldigt modigt av honom att kunna... Att våga gå med på att göra ett helt avsnitt på svenska.
Ja, visst. Oh, det var också... Det var spännande.
Ja. Ska vi gå på huvudämnet?
Det tycker jag.
Mm. Utvecklar interaktionsmodellen.
UIM.
UIM. Ja. UIM.
Mm.
UI, det är ju så här, user interface.
Stämmer.
User interface-modellen kommer folk tro att det här är.
Nej, det är det inte.
Måste vi döpa om den nu?
Ja, nu måste vi döpa om den direkt.
Ja, en fyrfältare sa vi, hintade vi om. Det betyder att vi har 2 stycken dimensioner, eller axlar, eller hur? En X och en Y. Ska vi börja med dem?
Ja, det tycker jag.
Om vi börjar med X-axeln då, den som går från vänster till höger, eller höger till vänster, eller hur man nu... Vill.
Ja, precis. Den vågräta.
Ja. Där pratar vi om aktivitet. Där extremerna då är längst till vänster har vi tänka.
Mm.
Och längst till höger har vi agera.
Mm.
Ska vi ta några exempel för att...
Ja, ska vi ta utvecklare från utvecklingsvärlden så att säga?
Ja.
Agera är väl kanske då... Det... mest hjärnbefriad, höll jag på att säga. Man kan göra precis, kanske kommitta kanske.
Ja, precis. Om man inte har någon sån här jätteknepig merge och ägna sig åt. Då är det ganska hjärndött.
Tankearbetet är klart. Du liksom bara checkar in det där.
Ja. Koda hamnar väl någonstans mitt emellan, eller?
Ja. Jag skulle säga att du färdas lite grann från tänka till agera där.
Ja,
kodandet ju. I alla fall som jag ser det. Koda är väl liksom mer ett samlingsnamn för hela grejen.
Mm, precis. Medan tänka då, något extremt åt det hållet skulle väl vara kanske att analysera någon ny feature eller någonting sånt där.
Mm.
Där du faktiskt inte gör någonting konkret utan du mer bara tänker på vad som komma skall, typ.
Ja, precis. Sitter du, exakt. Och där vill vi inte fastna heller. Det är ju den här klassiska analysis paralysis.
Ja, precis. Mm. Det var x-axeln.
Ja.
Y-axeln då? Där har vi valt att kalla det för interaktionsnivå. Är det en bra bedömning?
Ja, det tycker jag.
Eftersom det här är en interaktionsmodell då. Det måste ju betyda att det är den viktigaste axeln. Och där har vi två extremer igen då. Vi har allra högst upp så har vi samarbete.
Mm.
Och allra längst ner så har vi samverkan.
Just det.
De här är ju, vi har pratat om det här förut. Det är inte helt uppenbart för mig vad som är vad liksom. Vad skillnaden är och sådär.
Nej.
Det är dumt att det inte finns några bättre termer. Mm. Men som vi brukar säga så är samverkan då det som att springa stafett, eller hur?
Ja, du gör en del och sen så lämnar du över till någon annan som gör nästa del.
Just det. Och medan samarbete då är mer som rodd eller kanot eller någonting sånt där.
Precis, K2 eller K4 eller vad det heter. Du sitter i samma båt och ska till samma håll.
Ja, just
och det. Jobbar samtidigt på samma sak.
Exakt. Alla sitter i samma båt. Som Ebba Grön.
Jajamän. Fast den heter ju inte alla sitter i samma båt. Det är staten och kapitalet.
Ja, just det.
De sitter i samma båt.
Och märk väl då att den nedre extremen i det här fallet är fortfarande samverkan som är ganska hög nivå av interaktionen då.
Liksom. Ja, precis.
Om man tänker sig ensamarbete eller någonting sånt där hamnar ju utanför skalan på något vis.
Ja, den är inte med på den här, i den här fyrfälten.
För det är inte så mycket interaktion om man inte bara pratar med sig själv.
Nej, precis.
Om man tänker sig parprogrammering då, om man ska ta exempel på y-axeln. Ja. Vad har vi om man sitter själv då? Så jobbar man ju förhoppningsvis i team i alla fall.
Ja.
Så då hamnar man väl någonstans där nere på samverkan.
Ja, visst. Någon sitter och programmerar. Någon annan testar. En tredje gör någonting annat.
Ja. Martin nämnde det där också väldigt bra. Där vi tror att vi samarbetar men vi egentligen samverkar. Det här att alla har en egen feature.
Mm.
Att det finns en feature per utvecklare i teamet. Det är ju typiskt tecken på att man samverkar och inte samarbetar.
Just det.
Att man springer stafett.
Ja.
Inte ror tillsammans.
Jag har en liten sån där bra minnesregel för det där. Jag vet att vår kära kollega Jocke, han kommer älska mig för det här. För han älskar mina minnesregler. Samverkan. Då får man alltså lite verk senare då när man ska merge ihop det här.
Ah. Varför medan samarbete, då får man bara arbete.
Paja inte det här nu.
Och om man tar andra extremen då, samarbete, så har vi mobbprogrammering. Det är ju på något sätt.
Det skulle jag säga är liksom
samarbete
högt
deluxe.
Mm.
Mm. Och då får vi, om vi sätter ihop de här två dimensionerna, så får vi fyra fält.
Just det, en fyrfält där.
Tada! Och då, för att göra det tydligt, de här fyra kvadranterna, så brukar vi gilla att använda små ikoner, eller vad man ska säga. Avatarer, eller vad kallar man det?
Avatarer, ja.
Så vilka avatarer har vi här nu då? Om vi börjar på agera-sidan först då, för de är ju lättast då. För där har vi precis de här, det vi har pratat om, stafett och rodd då.
Just det.
Samverka och agera. Då har vi...
Stafettpinnen.
Stafettpinnen, ja. Medan samarbeta och agera så har vi...
Roddbåten.
Jajamän. Sen på tänksidan, om man tänker samarbete, tänka ihop alltså.
Ja, min favorit, det är ju en whiteboard.
Precis.
Det är mitt absoluta favoritverktyg när jag har svårt att tänka högt så att säga. Och försöka lyfta över en tanke jag har in i huvudet på någon annan.
Precis.
Då behöver jag ofta rita.
Och då är det ju, ja, precis. Det är väldigt kraftfullt tycker jag det är när man står flera stycken vid en whiteboard och ritar på problemen. Ja, liksom.
Absolut, det är mer än en gång som jag har stått framför en whiteboard och tittat på någon som förklarar sin idé. Och så står man där och så bara, aha.
Ja. Det var ju så Mikado-metoden blev till för övrigt.
Vi stod och ritade på en whiteboard.
Ja.
Ja. Ja, jag kommer inte ihåg alla turer kring det där, men jag
misstänker att det var... Men den jättestora Mikado-grafen hade ni på whiteboard.
Ja, just det. Ja, den kommer jag ihåg.
Sen så har vi tänka i stafett då. Tänka och samverka.
Mm.
Och där har vi valt att sätta en staty.
Mm.
Det finns en känd staty som heter Tänkaren, tror jag.
Ja.
Med en naken karl som sitter med handen i knytnäven.
Ja, precis. Jag tror att de flesta knytnäven. Ja. Jag tror att de flesta känner till den här statyn.
Mm.
Har sett den åtminstone någon gång.
Jag kan nämna att det är August Rodin som har gjort den.
Okej.
Okay. Eller Rodin kanske.
Jaha.
Jag tror han är fransman.
Mm.
Le penseur heter den på franska.
Ja. Le penseur. Mm.
Mm. Då har vi gjort hela modellen klar för lyssnarna. Eftersom jag har så svårt att veta skillnad på det här med samarbete och samverka, så tycker jag att vi försöker prata i de här avatarerna så mycket som möjligt.
Mm. Roddbåt, stafettpinne,
whiteboard.
Whiteboard och le penseur.
Ja. Du måste alltid använda den nu också. Den franska.
Statyn. Jo, men den här modellen, den ska ut på vägarna sen. Och framförallt i Frankrike.
Ja,
så ska den presenteras mycket, så att jag behöver öva upp det franska uttalet på...
Vad heter på whiteboard på franska? Le whiteboard.
Le whiteboard. Le blancboard.
Ja, just det. Le bord blanc, kanske.
Det skulle faktiskt kunna vara så. Ja.
Carte blanche. Ja, vad är det för nytta med den här modellen då?
Ja, jag brukar ju säga att tableau-plan heter det för övrigt, whiteboard.
Oj, oj.
Jag brukar ju säga det att om du inte har en modell att relatera till, jag tror att vi har pratat om det här förut, utan du har bara ett default-tänk, ett default-agerande.
Ja, just det.
Men om du har en modell att tänka kring, då kan du ju faktiskt utvärdera om du gör som du hade tänkt dig. Eller om du faktiskt håller på med någonting annat. Och det här är min... Varje gång jag tänker på det här så kommer jag tänka på den här svenska galna kocken, arga kocken.
Kniven mot strupen.
Kniven mot strupen. Och han skriker till folk. Det första han gör är typ går in i ett kök och bara skriker: du har ingen plan, du har ingen plan, du har ingen plan.
Det låter konstruktivt.
Och sen så börjar folk gråta. Och sen 20 minuter senare in i det här programmet så börjar den här Rocky-montaget, den här filmmusiken bara, och sen så börjar de jobba upp sig i köket, och sen så visar de sig att visst, de kan visst steka potatis och servera bearnaise och så. Och det är lite grann så jag tänker, om inte jag har...
Det är rätt bra att de kan steka potatis när de har valt att starta restaurang.
Ja. Det är på den nivån det är från början, känns det så.
Mm.
Men i alla fall, om man inte har den här planen, då kommer den här kniven mot strupen killen in i mitt huvud och skriker:
det här är det sämsta skiten jag någonsin har sett.
Och då vill jag gärna ha en plan eller en modell. Och därför hjälper de här modellerna mig ganska ordentligt.
Just det.
Alexander Nilsson har kommit till Växjö stad för att göra upp med restaurang Casalinga.
Medium rare, är det här mina antikå? Ligger på kära.
Han är förbannad.
Är det en pizza, är det en paj? Boom!
Mm. Och den här specifika modellen då? Så är det ju så att i all form av utveckling så kommer man ju behöva både tänka och agera, eller hur?
Mm. Mm.
Så att det är inte så här att ofta i sådana här modeller så är det ju att man vill ligga i någon specifik kvadrant hela tiden eller något sånt där. Men så är det ju inte här. Här vill du ligga överallt på x-axeln egentligen.
Ja.
Men det viktiga är att du vill kunna växla fort.
Ja, det håller jag med om. Så du vill gå från tänka till agera fort och vice versa, eller?
Ja, precis.
Mm.
Och sen på y-axeln då, så samverkan är ju mest effektivt, hävdar vi. Nej, samarbete.
Ja.
Rodden är mest effektivt.
Ja, det hävdar vi. Varför då då?
Ja, för dels så är det ju, du minimerar ju antalet överlämningar då. Eller du får ju inga överlämningar om du kör rent samarbete.
Nej, det är väldigt få i alla fall. Någonstans utanför ditt team, din grupp, det kanske blir en överlämning.
Ja. Och varför blir man inte överlämningar?
Det är ju ett klassiskt slöseri.
Just det.
Och det kan våra lyssnare som inte har lyssnat på det avsnittet, de kan ju gå tillbaka till avsnitt 24, är det va? Value Stream Map.
Just det. Och det är det här klassiska också, det blir viskningslek liksom. Mm. Det kommer gå information förlorad också. Utöver att det kostar tid och energi med överlämningar så kommer du tappa information också.
Ja.
Så därför så vill man samarbeta så mycket som möjligt. Man vill ro så mycket som möjligt. Mm. Men sen som vi nämnde i, till exempel, vi nämnde i det här extrovert introvert, så finns det människor som kommer behöva ladda batteri och sånt där ibland.
Ja. Ja.
Så då kan man behöva samverka ibland då. Just för sådana. Mm. Ur sådana aspekter.
Jag tror att du kan ju kanske sitta kvar i mobben. Till exempel. Men ändå inte. Alltså du kan ju vara i rummet. Men ändå inte vara i mobben så att säga. Förstår du vad jag menar?
Mm, precis. Men det känns som. När vi tog fram den här modellen så fanns ju inte mobbprogrammering.
Nej.
Då hade vi ju. Den är ju ganska hårt. Fokusera parprogrammering, eller hur?
Ja, men det är inte helt sant. Eller jag vet inte hur jag ska säga, men mobbprogrammering kanske inte fanns. Men jag vet att jag var starkt inspirerad av en annan sak som jag hade upplevt. Och det var den här Wolfpack-programming.
Just det.
Har du hört talas om? Kommer du ihåg det?
Ja, jag kommer ihåg att vi hade en geeknär på det, eller hur?
Mm. Och jag och Daniel hade varit i London och hade vi varit på en workshop. Och sen så bjöd vi in han Jason Ayers, mannen bakom det här, Wolfpack Programming, till kontoret. Och där, jag skulle säga att det var liksom första gången jag kom i kontakt med det här när du verkligen samarbetar i en grupp.
Just det.
Där är analogin en vargflock.
Ja.
Som leds av en alfa.
Mm.
Och den här alfan då bestämmer sig för, okej, vad ska vi fokusera på just nu? Och sen följer flocken. Och när han demade det här, då var det i Smalltalk.
Just det.
Och i Smalltalk där, jag vet inte exakt vad det heter i Smalltalk, men du kör miljön så att alla kan accessa den i princip.
Live. Alltså man ändrar koden i princip i produktion, eller hur?
Ja, det går i alla fall.
Så här väldigt skumt var det.
Så demade i alla fall Jason det för oss.
Uh-huh.
Sen kanske du inte kommer göra så när det är i produktion, det vet jag inte, men det var i alla fall, vi jobbade på det sättet. Och då har du ju en miljö som är verkligen ger dig rika möjligheter för samarbete.
Ja, just det.
Så där började väl egentligen mina tankar här. Hur högt upp på den här samarbets-y-axeln kan vi, hur mycket roddbåt kan det bli?
Precis. Jag kommer också ihåg den där geeknighten. Vi var min pack, eller min flock, kommer jag ihåg. Jag tror det var, jag kommer inte ihåg deltagarna exakt, men det var också något sånt här tillfälle. Vi kom fram till att fasen, vi ska bryta ut här i två grupper och så ska ni två gå iväg och fortsätta på det här och ni ska fortsätta på det här. Mm. Och sen så tog vi våra resultat sen och förde ihop dem och sådär. Jag kommer ihåg att jag reagerade på att shit, vilket bra samarbete vi fick till
ändå. Mm. Mm. Jo, och nu när du pratar om det här så kommer jag också ihåg jag hade en konversation med Jason om det här flera år senare.
Mm.
Och visade honom den här modellen, embryot till den här modellen.
Mm.
Och han blev helt där eld och lågor. Vi hade i och för sig druckit ett par öl var, så det hjälpte säkert inspirationen där och då. Vi pratade om det här och han höll verkligen med om att det där är, så där vill vi jobba.
Mm.
Vi vill högt upp på det här samarbetet. Men det finns ju inte många verktyg som stödjer det här. Och jag tror jag förstår varför nu. För att verktygen kommer bara i vägen för det här.
Ja, just det.
Utan du vill nog att det ska vara, verktyget är inte ett verktyg, utan det är snarare ett sätt på hur du jobbar, och där ligger mobbprogrammering väldigt nära.
Mm. Det finns ju, tror jag, eller tror vi, lite krafter som verkar i den här modellen.
Mm.
Det känns som att det finns någon form av gravitation som drar oss hela tiden ner mot samverkan.
Ja.
Det är ganska lätt att så här, vad ska man säga, att åka ur ett bra samarbete. Är det inte
ja,
det?
Jag tror att en av de här... En del i gravitationen, gravitationskraften då, är ju att du blir utmattad.
Ja, precis.
Du pallar ju inte djupt samarbete hur länge som helst.
Nej. Och på samma sätt så känns det som det finns krafter som verkar i X-led också. Du nämnde det här analysis paralysis ja. Tidigare. Det är väldigt lätt att fastna i ett tänk.
Ja, och analysera och sen så kommer du på en tangent på det och sen så liksom en tangent på det och sen så, åh nej, oj oj oj, har ni tänkt på det här?
Ja, där är ju TDD ett klassiskt verktyg att komma ur det där och faktiskt ja. Börja röra sig mer åt att faktiskt göra någonting konkret.
Ja, visst.
Istället för att fastna i det där, åh vad måste jag göra nu, åh, det här blev jättekrångligt.
Ja.
Men jag funderar på om det finns någon kraft som jobbar åt andra hållet också. Det kan ju vara ganska lätt att fastna i, sätta skygglapparna på och bara så här hamna i någon flow och bara köra på. Och sen inte riktigt reflektera över vad man håller på med och hamna 17 mil åt fel håll.
Eller absolut, hur? Det finns det ju kan också. Du göra. Det alltså jag menar, du kan ju glömma bort den här långsiktiga reflektionen.
Ja, precis.
Och bara mörsa på.
Det är där som vi har kommit fram till att vi passar rätt bra ihop när vi parprogrammerar. Mm. Just för att jag är ganska bra på att hålla horisonten. Medan du är ganska bra på så här, kötta på.
Ja, visst. Ja, precis. Ut med någonting nu. Det här. Ja, visst. Det håller jag med om. Så att, det är som du sa att ingen ruta är bättre än den andra.
Nej.
Men vi tenderar ju till att vilja... Vara på den övre halvan.
Ja. Och det känns lite som att mobbprogrammering på något vis motverkar den här gravitationen lite grann. Mm. Mer än vad parprogrammering gör. Ja. För att du har ett grupptryck där också på något vis. Jag vet inte om det kan vara det som... Delvis är det väl det. Och att mobbprogrammering är så galet roligt.
Jo, men jag skulle säga att det är lättare att hålla farten om man liksom ska fortsätta vara inne på den här på fysikens lagar och jämförelser. Så rörelseenergin i en mobb, i en grupp,
ja.
Är ju större än ett par.
Ja, precis.
Och än i en enskild utvecklare.
Så man blir som den här kryssningsbåten i Speed 2. Som bara kör rakt upp på kajen och bara fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter med det.
Ja, exakt så är det. Vill du vara kryssningsbåten i Speed 2? Eller vill du vara en optimistjolle?
Ja, optimistjolla kan ju välta, det är ju dåligt. Ja. Kan man ju drunkna.
Absolut.
Sen hävdar vi också då att det går att påverka de här krafterna, eller hur?
Mm. Ja, det gör det. Ja. Vi pratar påverka om, och motverka.
Om gester och motgester.
Ja, vad är en gest då?
Ja, gester, det kan ju vara mycket. Jag tog ju några exempel där i början på det där manuset.
Mm.
Det här med ljudliga suckar och sånt där. Men det kan ju vara allt ifrån kroppsspråk till ja, att man faktiskt pratar med varandra.
Mm. Det säger att du vill gå och göra någonting eller att du börjar rulla med ögonen eller förflytta stolen eller
ja, börjar
rita. Mm.
Och det, om man har den här modellen framför sig,
ja.
Eller i huvudet, så kan man dessutom se i vilken riktning i den här modellen som gester ofta rör sig liksom.
Ja.
Eller vill röra sig.
Mm.
Om man till exempel sitter och parprogrammerar eller sitter en mobb och programmerar och sen så är det någon som helt plötsligt säger att jag förstår inte.
Mm.
Då är det en tydlig gest att man ska röra sig åt vänster i modellen. Mer åt tänkhållet.
Ja.
Medans till exempel att man står vid whiteboarden och så är det någon som går och sätter sig vid datorn.
Mm.
Så är det en ganska tydlig gest att vi kanske har funderat lite för länge. Det är kanske dags att faktiskt utföra någonting också.
Mm. Jag har en idé om att en sån här, om du är på väg från roddbåten eller whiteboarden neråt, att du känner att den blir på väg neråt här, att liksom en gummiboll, att det finns risk, att det är bra att man verkligen tar fart och kastar den här gummibollen i golvet, så kan det studsa upp igen fort istället att gå och dra på det.
Så du menar att det kan vara en fördel att förstärka en sån gest då?
Ja, det kan vara. Det kan vara. Det kan liksom vara att nej, men nu behöver vi, jag behöver vara själv ett tag.
Ja.
Bra. Och sen kommer man tillbaka med ny kraft, som säger.
Just det.
Men så jag tror att det som är absolut dyrast, det är att färdas diagonalt.
Mm.
Till exempel
det.
Från...
Det hade vi någon liten teori om.
Jag tror att det är så. För tänk dig att du är i stafettpinnen.
Mm.
Och så ska du till whiteboarden.
Ja.
För du förstår ju liksom hur tungt det är för folk som sitter och jobbar vid sin arbetsstation typ. Och sen så bara, nu är det mötesdags.
Ja.
Folk skruvar ju på sig. Om de inte skruvar på sig så tar det ändå några minuter att ställa om.
Ja.
Och framförallt i början på ett möte, hur ofta känner du dig effektiv direkt?
Ja, precis.
Det behöver ju alla sorters, det behöver ju allehanda hjälpmedel för att liksom komma igång och börja tänka tillsammans.
Sen kommer man aldrig därifrån istället sen.
Nej, men nej, som sagt, det är tungt att lämna ett fält.
Ja.
Speciellt om du ska tillbaka till stafettpinnen. Och samma sak om du...
Just det, där är det förmodligen lättare att gå rakt åt höger istället. Vi går ut och kodar lite på det här istället.
Ja, visst. Jag tror det. Jag tror att det kan vara ett väldigt bra mönster att göra så. För motståndet är inte så stort där.
Nej.
Samtidigt som du känner om du är där uppe i liksom, övre halvan så drar ju gravitationen dig neråt. Då är det lite bättre att liksom sticka i sidled.
Just det.
Eller om du ska, och säg att du ska ta dig från Le Penseur upp till roddbåten.
Ja.
Fatta den kraften det krävs att du sitter och myser för dig själv och tänker lite.
Ja.
Och sen ska du liksom på något sätt in i en roddbåt och börja prestera.
Ja.
Det är
lite uppstartsträcka åtminstone.
Ja, det är det.
Och återigen, vi vill ju alltså kunna flytta oss så snabbt som möjligt.
Mm, jag tror
det. Med så lite motstånd som möjligt.
Precis, du vill ha en miljö där det inte är så mycket friktion.
Ja. Vi körde ju, som vi sa, ett par workshops på det här ämnet.
Mm.
Från början så var det en Geek Night som vi körde, fast det var som ett genrep inför konferensen i Trondheim.
Ja, just det.
Och då gjorde vi hade sammanställt ett antal scenarion som deltagarna skulle spela upp.
Mm.
Och så var skulle publiken försöka hitta såna här gester.
Var det gäster med gester?
Det var väl nästan det, var det inte det?
Ja, jo, nästan, ja.
Jag kommer ihåg att det var galet roligt när vi gjorde det som Geek Night i alla fall.
Ja.
Var det inte Peter Kransen och sånt där vi hade som var väldigt jag duktig minns. På skådespela? Gjorde kanske det väldigt roligt. Det var någon som...
Ja.
Men sen när vi körde den i Trondheim så var det var ju inte många där som hade engelska som modersmål. Och då blev det ju lite... Alla var ju out of their comfort zone ganska ordentligt. Ja. Så att det var ju lite svårare med skådespeleriet. Men sen när vi körde den i Malmö istället så delade vi upp folk i grupper och så fick de göra en uppgift. De skulle ta fram ett korsord, va?
Ja, jag tror det.
Eller om det var bara ett exempel, tror jag. Jag tror vi sa att de skulle göra något form av spel.
Okej.
Okay. Ett exempel och ett korsord.
Ja.
Och sen så skulle de försöka vara uppmärksamma på sina kollegors gester.
Ja, precis. Och vad vi noterade då är att det är väldigt svårt att reflektera över sitt eget beteende när man sitter i det, så att säga.
Ja, precis. För man blir väldigt inne i det man håller på med.
Mm.
Men det är väl lite det som vi tycker är vitsen med den här modellen, att om man är medveten om det och att det finns rörelser att göra, ja, och de kan gestikuleras. Och man, precis, kan vara liksom snabb på att snappa upp de här gesterna.
Om du har en plan, så du inte liksom har den här arga kocken jagande efter sig. Du har ingen plan, utan installera den här planen.
Ja.
Ha en modell klar för dig.
Ja. För om man är snabb på att snappa upp de här och reagera på dem i förstärkande eller motverkande riktning,
ja,
så faciliterar det förhoppningsvis att vi kan få väldigt snabba förflyttningar i den här modellen.
Ja, eller precis. Snabba förflyttningar och
i X-led.
Ja, och förflyttningar som inte kräver så mycket kraft. För det är lättare att stoppa ett godståg tidigt innan det har fått upp mycket rörelseenergi.
Precis. Mm. Behöver vi ta fler exempel på gester, eller ska vi lämna det till lyssnarna att de får försöka komma på lite fler sådana här gester? Och
det vore kul. Det vore kul att höra vad ni har för favoritgest när ni vill ta er i någon riktning, eller vad ni har för favoritmotgest för att dämpa någonting.
Ja. Jag kommer ihåg när vi skapade den här modellen, så var det som sagt ganska fokuserat på parprogrammering. Mm. Och några av mina favoritgester var de här att flytta sig på stolen.
Mm.
Att rulla till någon.
Ja.
Signalerar, jag vill samarbeta lite.
Den älskar jag.
Eller rulla ifrån eller, någon.
eller en annan favorit som jag har är, kan inte någon hjälpa mig att tänka lite här?
Ja.
Och då kan jag mena antingen att vi ska till en whiteboard eller att någon kommer att glutta på det jag håller på med.
Ja, precis.
Eller en annan favorit är nu är det dags för, och så säger man vad man vill göra. Typ fika eller fotboll eller något.
Just det. Du nämnde när vi pratade om det här innan Peters teorier också om positionering i rummet.
Just det. Det är ju hans fortsättning på gruppprogrammering eller målprogrammering.
Mm.
Är att du kan positionera dig i rummet. Och han kallar det för soft-programmering.
Just det. Han nämnde det lite övergripande i målprogrammeringsavsnittet. Mm. Eller?
Han vill ju kalla det för couch-coding. Mm. För att det ligger så bra i munnen.
Mm. Men hur menar du att det spelar in i det här då?
Jo, där kan du ju, antingen så kan du ju sitta i soffan och vara lite av en åskådare.
Mm.
Eller så kan du upp och steppa vid tangentbordet. Eller stå bredvid den som steppar vid tangentbordet.
Just det.
Och genom din positionering så signalerar du tydligt hur aktiv du vill vara.
Just det.
Och det är ju gester.
Det, menar du det skulle förenkla även det här om man behöver ladda batterier till exempel och sånt där?
Ja visst, då kan du ju bara gå och sätta dig längst ut på kanten på soffa. Och folk förstår att nu behöver Ola lite paus. Eller han sitter och kanske...
Det är väldigt sant. Det är mycket kraftfull eller enklare än om man sitter vid ett typ konferensbord, gissar
jag. Och jag tror att det är en del av den här friktionsfria miljön som du kan ha. För det är lättare att putta någonting i någon riktning när du har en friktionsfri miljö.
Just det.
Och då menar
både fysiskt miljö. Och psykiskt.
Ja, både psykiskt och psykiskt.
Man får ha liksom så här mattor och stolar som inte låter när man flyttar dem.
Ja.
Det är ju ett rent så här fysiskt hinder om man sitter i en grupp att typ så här dra ut stolen. Ljudlöst såhär. ursäkta.
Ja, absolut.
Ska vi ta och våga oss på en sammanfattning?
Det tycker jag. Vi har vår modell. Det är fyra fält. Vi har gått igenom en fyrfältare.
Det är två dimensioner för det första.
Det är två dimensioner. Vi har den här x-axeln som är ett agerande eller ett tänkande.
Ja.
Och sen har vi y-axeln då, hur vi jobbar ihop. om vi samverkar eller samarbetar.
Jajamän.
Vilket är deras fyra fält uppifrån till höger. Roddbåt, stafettpinne, tänkarstaty och whiteboard.
Just det.
Vad heter tänkarstaty nu igen?
Le poseur?
Inte poseur. Och sen så...
Då hade han haft en annan kroppsställning.
Ja.
Om han var poseur.
Mm. Då ser man annorlunda ut än man tänker, eller hur?
Ja.
Vi tar om den här sammanfattningen utan några klatschiga skämt.
Nej.
Okej. Okay. Vi kör vidare helt enkelt. I den här modellen så beskriver vi ju olika situationer och vill kunna växla fort mellan de här.
Precis.
Och ganska utan att spendera mycket kraft.
Ja.
Och varför vi har den här modellen är ju helt enkelt för att vi vill vara uppmärksamma på riktningsförändringar och var vi befinner oss.
Mm.
Och det här, har vi modellen så kan vi relatera till den och då vet vi vad vi ska göra för att ta oss från en punkt till en annan.
Just.
Mm.
Och så har vi gester och motgester.
Ja.
Ska vi ta ett kort kommando på det då, eller?
Det tycker jag.
Hur fan gjorde du det där?
Jag har en gammal klassiker. En riktig klassiker. Jag tror faktiskt att den här är en av de första kortkommandon jag lärde mig när jag började programmera HTML.
Okej.
Okay. Det är Ctrl-U. Helt ovärderligt, för det tar fram källkoden, HTML-koden i en webbläsare.
Jaha. Fast det funkar inte på Mac, va?
Jag tror att det är fornlämning och U eller något sånt där. Fornlämning skift U eller allt U eller sånt där.
Ja, titta. Fornlämning allt U är det.
Ja. Det ska vara en extra knapp. Det är det.
Oj, vilken gräslig kod det var för ett Google Doc.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja, nej, den är helt ovärderlig. Och i den här vyn så funkar Ctrl-R.
Jaha.
Så du kan ladda om källkoden om du har gjort en förändring.
Två kortkommandon nu.
Ja, men Ctrl-R är redan en gammal, det är en gammal goding. Ctrl-R för reload eller ladda om.
Aha. Så den kan redan av våra lyssnare?
Ja, den kan då.
Jag har ett Mac-kortkommando som jag behövde använda här för några dagar sedan. Som är Alt-Command-Escape.
Det kommer inte jag ihåg vad det är.
Det är typ motsvarande Ctrl-Alt-Delete. Om du behöver så här... Ibland så har man fullskärmsapplikationer som tvärhänger sig så att det inte går att alt-tabba ur dem.
Ja, ja, ja.
Men man måste ändå force-quitta dem liksom. Tvångsavsluta dem. Då kan man trycka Alt-Command-Escape så får man upp det fönstret för tvångsavslutning.
Ah, okej. Okay. Och så kan du välja där vilka appar eller applikationer du vill avsluta.
Precis. Okay. Mycket användbart.
Ja.
För det händer faktiskt även på Mac att saker hänger sig.
Mm. Och då insinuerar du att Mac är bättre än något annat OS nu, eller?
Nej, jag säger ingenting.
Nej,
så jag har ingenting sagt.
Nej. Ja.
Hur får man tag på oss då?
Ja, det enklaste är ju att faxa till oss.
Nej.
Man faxar.
Min fax till... har slut på batteri.
Men du får ju får koppla in en ström.
Men jag har en sån här en cykel som jag cyklar igång den en gång per dag.
Okej, jag förstår. Och då kommer dina fax in.
Ja.
Okej, då är det enklaste sättet Twitter.
Ja.
Annars måste Tobbe cykla så mycket. Och då är det till mig så är det @Elnestam.
Ja.
Och till dig är det @TobbeAnderberg.
Ja.
Och till podcasten så är det @_vag74. Nej, vad fan. Det är det inte.
Ja, man kan göra det, men då kommer man inte fram.
Det är vag_74.
Jajamän.
Just det.
Och så kan man ju fortfarande hashtagga saker, vag74.
Ja.
Och om man vägrar använda Twitter så finns vi alltid på mail också.
Just det. pod@agical.se.
Jajamän. Och vi finns på Facebook om man vill gilla oss där. Och vi finns på iTunes om man vill betygsätta oss.
Mm.
Och vi kommer tillbaka om 2 veckor.
Ja!
Tack kära lyssnare för att just du har lyssnat hela vägen hit.
Superbra. Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.